Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Erika och hennes kompisar sitter i en bil på väg hem från en fest. Det är mitt i natten och plötsligt ser hon något skymta förbi upp i skogen. När de stannar bilen för att titta vad hon har sett byts den festliga stämningen snabbt ut mot ren och skär skräck.
Det var väldigt obehagligt. Ja, för vi trodde ju nästan på en gång då när vi hittade han att han är död. Jag vet inte, det ligger en död människa. Det är den känslan lite man får när man hittar en person mitt i skogen.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Hjältarna med mig, Jenny Burman. I den här podden hyllar vi personer som ingriper med civilkurage. Vi lär oss av deras erfarenheter och inspireras av deras mod. I det här avsnittet möter du Erika Sandström som såg till att kompisgänget i bilen vände om och kollade upp det konstiga hon skymtat längre upp i skogen. Något som räddade livet på den 18-åring som låg svårt skadad upp i skogen. Den här podden kan du följa på Civilkuragebyrån. Vi finns både på Instagram och på Facebook. Du som lyssnar är varmt välkommen. Nu ska du få lyssna på Erikas berättelse. Vi befinner oss i trakterna kring Ludvika och det är lördag kväll. En ung man sätter sig i förarsätet på en bil och gör sig redo att åka. Han har bara haft körkort i 2 månader och ikväll ska han agera chaufför och sin storebror som är ute på fest. Någonstans, inte allt för långt bort, sitter Erika i passagerarsätet i en annan bil. Hennes kompis Carolina sitter bakom ratten och tillsammans ska vännerna också agera chaufförer åt sina killkompisar som även de är ute på fest. Personerna i de båda bilarna har aldrig träffats, men under natten kommer deras vägar att korsas.
Så vi hängde runt på stan som man gjorde då på den tiden. Vi åkte runt och stod lite på raggarparkeringen som det heter i Ludvika och umgicks med andra människor och sådär och väntade in de här killarna som vi skulle köra hem då till en by som ligger precis strax utanför Ludvika. De här killarna var just då den kvällen på ett ställe som heter Trädgården, det är stängt nu. Det var väldigt populärt på den tiden. Det låg mitt i stan, precis bredvid parkeringen och ja, det fanns jättemysig trädgård ute som man kunde dansa i och sen, ja, det var ett alldeles perfekt ställe faktiskt.
Men ni skulle köra de här, ni skulle inte gå in utan...
Nej.
Vilket upplägg.
Jo, men det kunde man göra ibland. Man ställde upp som chaufför och den här tjejen som jag umgicks med hade väl en liten, ja, hon höll väl på lite och flörtade lite med en av de där killarna också. Så vi skulle ju ställa upp lite för dem och köra hem dem.
När det är dags att åka möts de på parkeringen. Killarna hoppar in i baksätet. De är på festhumör och det har varit en kul kväll. Carolina lägger i ettans växel och tillsammans rullar de ut från Ludvika med siktet inställt på en liten ort cirka 1 mil bort.
De var väldigt glada i hågen och ja, vi skulle köra hem och jag vet inte vad vi hade för planer då. Om vi skulle hänga lite kvar där vid dem i den där byn och i hans lilla stuga på gården som han bodde i. Och, ja.
Det finns två vägar som leder till byn. En större väg som är vanligare att man väljer. Men just den här kvällen tar de den mindre vägen.
Vi satte väl på någon musik som man alltid gjorde, lite sån här bra efterfestmusik, och åkte ut. Och då åker man på en stor rak sträcka först genom stan, och så svänger man av då, som vi gjorde i det här fallet, och åkte in i vägen mot den här byn då. Och det kanske handlar om, jag vet inte, kan det vara 4 kilometer eller någonting sånt ifrån stadskärnan. Så det var bra stämning i bilen. Det var, ja, vi var pigga och glada allihopa och grabbarna var lite luriga och lite, ja, festglada liksom så. Så vi åkte väl i den där kurvan, den här snäva kurvan, och då precis när vi passerade där så såg jag bara någonting som blixtrade till snabbt i periferin.
Bilen fortsätter, men av någon anledning så har det lilla blänket fått Erika att reagera.
Och jag sa till Caroline att jag tror att det var någonting där. Var det en bil? Och hon sa att ja, jag tror att var det det? Ja, jag tror att det var det, sa jag då.
Efter 1 kilometer kommer de fram till en rondell. Varken Erika eller Carolina har kunnat skaka av sig känslan av att de såg någonting som inte passade in i bilden.
I rondellen så var det nog Carolina som sa att, men ska vi vända? Ska vi vända och åka tillbaka? Eller hur ska vi göra? Vi hade väl någon sekund på oss att bestämma hur vi skulle göra. Och vi sa, vi vänder och åker tillbaks. Och då var hon ju strax efter 2 då, på natten. Och de här grabbarna tyckte väl att, ska vi inte åka hem istället? De började väl bli lite trötta och var redo för sängen. Men vi sa, vi åker tillbaka.
De åker tillbaka till platsen där de har skymtat blänket i skogen. De parkerar bilen i vägrenen och går ut.
När vi hade stannat och parkerat bilen så kunde vi ju se att det låg en bil där helt enkelt. Det såg ut som hur som helst när man åker förbi en bil som har varit, när det är någon som har varit med om en olycka. Men man tänker ju att det här är ju en gammal olycka. Så resonerade vi. Så vi skulle väl bara gå ur och vi tänkte väl inte att här är någonting, utan vi passar på att ta en cigg bara. Vi konstaterar att här låg det en bil och sen nu kan vi ta en cigg och sen så åker vi vidare sen.
Men riktigt så blir det inte.
Så jag och Carolina, vi gick ju först och stannade utanför bilen, strax utanför. Vi gick någon meter in där bara och tänkte bara röka en cigarett då, och sen så skulle vi tuffa vidare. Men de här killarna som var med, de gick in till bilen och började gå där och prata och liksom, ja, åh, här ligger en bil och oj, här ligger en sko, var en av dem som sa. Och höll upp den. Oj, oj, titta här vad spännande, en sko. Tänk om vi skulle hitta en fot. Det var lite sån där så latch och stämning. Tills en av dem helt plötsligt bara stannar upp och skriker rakt ut. Det ligger någon här. Vi trodde ju på en gång att han skojade. Att det här är ju inte sant. Nu ska han skrämma oss. För att det är ju klart, man står mitt i mörkret. Det var inget gatlyse där eller någonting heller. Mitt i en kurva, mitt i natten. Allt är svart och mörkt. Och så tänkte vi att ja, men nu ska han skrämma oss bara. Men sen då ser vi ju att båda de här killarna som var med tog fram sina mobiler och började liksom och skulle ringa 112. Och då förstod vi att men gud, de skojar ju inte. Det ligger faktiskt någon här. Så vi ser ju vart de står. Vi ser ju den här killen. Men jag vågar inte i det läget gå fram till killen.
Erika blir väldigt rädd. Det är en obehaglig och läskig känsla som kryper sig på.
Min känsla precis när jag väntar på ambulansen är ren och skär skräck bara. Alltså jag hade inte varit med om någon sån grej fram tills dess. Och i och med att vi var så övertygade om när vi stannade bilen att det inte skulle vara någon där, så var det liksom en dubbel chock på något vis. Jag vet inte. Eller det var väldigt obehagligt. Ja. Och vi trodde ju nästan på en gång då när vi hittade han att han är död. Jag vet inte, det ligger en död människa. Det är den känslan lite man får när man hittar en person mitt i skogen.
Killen har stannat uppe vid kroppen som befinner sig ungefär 1-2 meter från bilen. I telefonen har de en operatör från SOS Alarm som ger dem instruktioner och berättar hur de ska göra.
Så vid det här läget så kände de ju på bilen om den var varm eller om den var kall. Och den var ju iskall, så det var ju ingenting som hade hänt nyligen. Och även, jag tror, men det, jag minns inte helt säkert, men jag tror att det var så att de sa att de inte skulle röra han just ifall om det var någonting med nacke eller han låg väldigt illa till, utan istället bara prata med han lugnt. Och det var det de gjorde, de satte sig ner vid han och pratade med han lugnt. Och
det visade sig i efterhand att den unga mannen som de nyss hittat hade lämnat sin kompis vid 1-tiden på natten. 20 minuter senare ringer hans storebror för att bli upphämtad från festen, men trots flera försök får han inget svar. Olyckan sker alltså någon gång mellan 1 och 20 över 1. Det dröjer däremot före Erika skymtar bilen i skogen. Killarnas samtal till 112 kommer in 8 minuter över 2. Och det är ren tur att de såg bilen.
Från våran bil, om man inte gick och lyste in i skogen, så syntes bilen i stort sett inte alls. Alltså det var bara våran lampa ifrån bilen som lyckades träffa någonting på den bilen som låg inne i skogen. Den låg 4-5 meter kanske från vägkanten och rakt in. Och sen var det ju en kurva, så att när våran bil svängde så, jag ska säga, lamporna gick inte in i skogen utan de vände av liksom. Så det var i stort sett omöjligt att se han. Han låg så illa till.
Under tiden som killarna sitter och pratar med den unga mannen stannar Erika och Carolina vid vägrenen för att vara beredda på att vinka in ambulansen. Och det dröjer inte många minuter förrän den är på plats.
Sen gick det ju jättesnabbt. De var ju jättefort ute med en bår och direkt plockade upp han på den, och polisen kom också. Men som jag minns det så var det inte så mycket frågor till oss så, utan det var bara att bra jobbat då, naturligtvis och så. Men sen så stack de iväg och där stod vi 4 ungdomar och inte riktigt visste vad vi skulle göra av alla känslor och allt som vi hade varit med om.
De går tillbaka till bilen och fortsätter sin färd mot kompisens hus. Stämningen i bilen är nu helt förändrad.
Vi sa inte ett ord i stort sett i bilen. Vi var så chockade alla 4. Så vi åkte ut dit och sen väckte vi hans mamma som låg och sov. Och då måste klockan ha varit i alla fall 3:30, någonting sånt på morgonen. Och väckte hon, och hon var ju jättechockad också naturligtvis över allt det här. Så att hon satte på kaffe och så satte vi oss alla vid köksbordet och bara, ja, men samtalade om det. Och det var så, det där är en sån där grej som man minns än idag, att vilket bra sätt att hantera, alltså, av henne, att direkt kliva upp, det är jättetrött, och sätta på kaffe och sätta sig ner och resonera och prata om det som hade hänt. I det läget var det ju väldigt oklart om han skulle det, för att han var ju kall och han var ju, gjorde ju i stort sett ingen livstecken överhuvudtaget. Så mycket sådär. Och mycket prat om vad hade hänt. Alltså hur kunde vi se han? Hur kunde vi se han från vägen? Det var nästan omöjligt att se han. Och varför vände vi? Det var ju den största som vi liksom, det har vi aldrig gjort förut. Vi har aldrig vänt när vi har sett en bil i diket. Vi har aldrig kollat eller undersökt den närmare, utan man förutsätter ju att det här är en gammal olycka, det här är utrett av polis och där ligger en gammal bil, men inte den här gången och mitt i natten. Det är väldigt märkligt. Han var ju död förklarad i stort sett när de hämtade han med ambulansen. Så de körde ju upp han med ambulanshelikopter till Akademiska. Och där blev han då nedsövd och inlagd i 2 veckor, tror jag han låg nedsövd. Så det var ju oerhört allvarligt och han stötte ju på mycket komplikationer på vägen. Så vi fick ju information om läget hela tiden.
Efter en tid stabiliseras läget och den unge mannen får äntligen komma hem. Han och familjen vill gärna träffa Erika och gänget som har räddat hans liv. Det blir ett fint men också lite speciellt möte eftersom hans tillstånd fortfarande var väldigt allvarligt.
Han hade ju mycket problem med minnet och närminnet och vi blev lite, liksom inte tillsagda, men de sa att nämn inte mycket saker om olyckan eller hur han ser ut eller så, utan vi ska låta han styra vad han vill prata om. Och han hade ju problem med närminnet och sådana saker, så vi ville inte... Vi var väldigt nervösa, kan jag säga, vi 4 som hade varit med. Så att...
Har ni haft någon kontakt efteråt? Alltså efter den gången ni såg, så har ni haft kontakt efter det?
Ja, vi frågade. För det var inte jättelångt efter det som jag flyttade ifrån stan. Men vi fick ju lite uppdateringar, sådär, hur det gick med minnet och så vidare. Och som jag har förstått det så är han helt, eller som jag fick reda på för något år sedan, så är han helt återställd idag.
Men historien slutar inte där. Erika har senare hjälpt den unga mannens familj på ett helt annat sätt.
För några år sedan så såg jag i tidningen att det var en liten kille ifrån byn bredvid där jag har växt upp, om man säger så, som hade drabbats av leukemi och var, ja, där han hade påbörjat behandling och det var väldigt hemskt allting, och de var med i ett reportage om tidningen. Och jag blev så oerhört illa berörd av det och kände direkt att jag vill göra någonting och det skulle vara så kul. Och jag hade jobbat lite tillsammans med hans mamma, så jag kände ju till hon lite grann, alltså man kommer från samma byar så man har lite koll på varandra. Så jag kontaktade henne bara via Facebook och frågade, kan jag få göra någonting? Jag tänkte om jag skulle starta en insamling till han så att ni kunde få åka till Disneyland. Och jag tänkte att lägga det på hans nivå, någonting som kan få han att gå igenom de här behandlingarna och kanske ha något härligt i sikte på en 3-åringsnivå då.
Insamlingar på Facebook var vid den här tiden förhållandevis nytt. Och kanske var det en förklaring till att den fick så stor spridning.
Jag hade som mål att samla in 50 000. För jag tänkte att det kan vara ett rimligt mål att sätta att åka till Disneyland för 4 personer. Jag vet inte riktigt helt vad det kostar, men jag tänkte att det kan vara en bra summa. Och jag trodde väl kanske inte att det skulle bli sånt genomslag, utan jag trodde att det är från byn och från stan och i Dalarna kanske. Men på 5 dagar hade vi samlat in 130 000.
Och hur gick det med Disneyland-resan? Kom de iväg?
De åkte iväg till Disneyland, hela familjen. Och han är ju friskförklarad idag, pojken också. Så det vart ju väldigt, väldigt bra allting. De fick en jättefin resa. De fick även lite extra pengar att ha efteråt, för det kostar ju att behandla ett sjukt barn naturligtvis. Men sen allt överskott utöver det sen, så skänkte jag 30 000 till min stora dag och 30 000 till Barncancerfonden, för det hjälper även andra barn framöver då.
Det som gör historien lite speciell, det är att morbror till barnet som Erika samlade in pengar för var ingen mindre än den unge mannen som Erika tidigare räddat livet på då hon upptäckte bilvraket i skogen.
Du verkar vara en person som har ett stort hjärta och gärna ingriper för andra människor. Vad är liksom ditt bästa tips och råd till? Hur ska man tänka, tycker du?
Det behöver just prompt inte vara att man spektakulära händelser eller att man ingriper i en olycka och sådana där saker är ju också viktigt naturligtvis. Men man kan ju börja med att hjälpa dem som är i ens närområde. Jag har en granne här som är ganska, lever ganska ensam och en äldre granne. Jag brukar ge han en portion mat ibland, eller om jag har bakat bullar så knackar jag på och ger han en påse med bullar bara för att. Och man kan alltid se sig omkring i sitt närområde först. Och på det sättet kanske öva upp. Om man inte har det naturligt i sig att omvidga vyerna lite.
Går du över med en påse bullar?
Ja.
Du är fan ett föredöme. Ja, men du är fantastisk, du fattar det.
Tack.
Ja, men jag bara känner att nu ska jag hem och baka bullar. Nej, men allvarligt. Nu ska jag hem och baka bullar. Tusen tack för att du var med och berättade din berättelse. Jag tycker att du är helt fantastisk.
Tack.
Helt fantastisk.
Tack.
Ja, tack.
Okej. Dagens uppgift. In i köket och baka en plåt bullar och sen hittar du en granne som du kan överraska. Nej då, skämt åsido. Det finns ett otroligt stort värde i att visa omtanke i vardagen genom att som Erika baka bullar eller hålla upp dörren eller småprata lite i hissen eller när man hämtar posten på morgonen. För precis som Erika säger så kan man faktiskt träna sig i att bli modigare i att ta kontakt. Och när man väl har tagit kontakt, ja men då kanske man inser att det inte är så himla läskigt att räcka ut en hand och med största omtanke hör om allt står rätt till. För genom att vi bryr oss om varandra så skapar vi en känsla av trygghet, att vi finns där för varandra när det krisar. Och det är bland annat så vi bygger tilliten, vilket är en viktig byggsten för civilkurage. Tack igen Erika för att du delade med dig din berättelse. Du har lyssnat på mig. Jag heter Jenny Burman från Civilkuragebyrån och jag hoppas att du lyssnar snart igen. Hej då! Wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble.